förändring av det. Jag kan berätta att jag blev kontaktad här av mest ansvarig han. Där sitter du. Som ringde en snöig, kall dag i mellandagarna. Och det var någon av mina döttrar som svarade. Jag kunde inte svara själv. För vi satt i bilen och åkte och jag körde och sådär. Så det tog ett antal timmar. Det var något sällskap. Jag tänkte det är en sån här föreläsning igen man måste hålla. Men så förstod jag lite mer när jag hade pratat med dig. Och nu är jag här. Och tänkte vända mig till er kära litteraturvänner. Jag hade ju inte väntat mig det här då att jag skulle stå här i Jämshögen. Vårdag får vi kalla detta för. Och tacka för ett pris som jag har fått då för... Och jag tror kanske att jag själv uppfattar som ett författarskap och en verksamhet som i någon mening i alla fall sker i Harry Martinsons anda, kanske vi kan säga. Och i det ligger för mig då ingen jämförelse, det är kanske mer än liksom en sorts parafras på vad vi just har hört här. Harry Martinson var så mycket och är så mycket, särskilt mycket förmodar jag. Jag vet ju nästan ingenting om Jämshög mer än att han kommer härifrån. Jag tänker mig att han är extra mycket här i Jämshög och hemma hos, om jag får använda ett sånt uttryck, det sällskap som många av er är med i och som har bildats i hans namn. Här minns man honom säkert i bygden, kanske ännu lite mer och på andra sätt än man gör eljest i riket. Ingen annanstans är väl Harry Martinson riktigt som i Jämshög, inbillar jag mig. Han var mycket på andra ställen också. Och jag försökte tänka lite allra först i början här på hur jag har mött honom själv. Några små exempel då. I skolan till exempel läste jag om den där luffaren Bolle som gjorde intryck på mig. Detta är vakt i minnet någonstans långt bak. Att han inte lät sig hunsas. Att jag förstod att bara för att man är luffare slutar man inte att tänka. Man kanske till och med tänker mer. Och bättre. Fattigdomen står inte i vägen för visdomen som rikedomen ibland verkar göra. Men jag tänkte egentligen inte särskilt mycket då på Bolles upphovsman. Man kan säga att det var en manlig svensk 1900-talsförfattare. En av ganska många som började i en avkrok någonstans, gick vidare och kom tillbaka och så småningom kom upp på Parnassen. Några av dem hamnade i Svenska Akademin, eller invaldes, borde jag kanske säga. Jag minns några strövisa dikter också från tidig läsning. När jag sen disputerade i 30-årsåldern fick jag, lite oväntat tyckte jag själv, Vägen ut av en forskarkollega i ett annat ämne på fakulteten, en nordist. En tidig upplaga, snyggt skinnband, grönt, väldigt fint inbundet. Jag tyckte det var verkligen fint. Jag blev lite rörd faktiskt, kommer jag ihåg. Min unge kollega, han var ett par år äldre än jag bara, hade disputerat året innan. Då tänkte jag, hade jag verkligen gett någonting till honom? Tveksamt. Och Harry Martinson, varför fanns det någon dold innebörd? Tänkte jag, vägen ut. Tyckte han att jag borde lämna akademin. Men jag tänkte, det kunde han inte gärna mena. Var det disputationen som var en utväg under alla omständigheter ut ur den längsta ungdomstiden människan kan ha, nämligen doktorandens? Min väg kanske inte precis har kantats av såna här Martinsson-ögonblick, men det finns, som ni märker, några då, och här är ännu ett faktiskt. Nu var jag disputerad sedan något år och så hörde Socialdemokratiska Arbetarpartiet av sig, SAP. Jag fick frågan om jag ville vara en av de lite yngre akademiker som skulle kunna tala vid partiets 100-årsjubileum i Folkets hus i Stockholm. Det var i april 1989. Och jag tackade ja till det där då. Lite vanskligt tyckte jag kanske, men vi får se hur det går. Jo, det var massor med folk där. Jan Malmsjö sjöng Snurra min värld, som ni säkert har hört. Ingvar Carlsson höll ett magistralt och storslaget och ganska vettigt, får jag säga. Tal som tog mycket mer än en timme faktiskt. Själv satt jag med Gunnar Sträng och Sven Aspling och en del andra trotjänare på första raden och de pratade på liksom där och de flesta visste väl inte vem jag var riktigt. Vid lunchen undslapp sig Kjell-Olof Fält en kommentar som jag tror var mycket uppriktig. Han sa att förut hade vi statsvetare på besök som förklarade hur vi regerar. Nu kommer idéhistoriker här och talar om för oss hur vi tänker. Och av hans minspel och döma tyckte han nog att jag var värre. Vad jag hade sagt var egentligen inte så märkvärdigt. Det var en krönika över 100 år, som sagt. Och det, om det var någonting som var märkvärdigt var det nog mitt bildspel. Det här är så länge sedan, 1989. Det var på diabildernas tid. Jag hade veckor i förväg gått ner till fotoavdelningen i humanisthuset i Umeå och trugat och smickrat och till slut fått dessa troglodyter där nere i källaren att gå med på att jag skulle få visa några 100 diabilder som de skulle få tillverka utifrån skrifter och original som jag ställde till förfogande. Det var ett jätteprojekt. Bara att välja ut och tillverka de där bilderna, och fotoavdelningen stönade högljutt. Men visningen var ett ännu värre projekt. Jag hade sekundpassning till varenda bild. Ni vet hur det rasslar i de där datorerna, eller projektorerna. Två parallella projektorer, det var verkligen äventyrligt. Och jag var tvungen att liksom gå dit tidigt på morgonen för att instruera personalen där uppe. Jag tänkte, herregud, om detta brister, det var ju 1000 personer där. Minsta fel och allt hade varit kaos, men inte en ruta fallerade, det var som ett mirakel. Och då tänker ni, vad har detta med Harry Martinsson att göra? Den andra talaren i raden, nu kommer det, var Ebba Witt-Brattström. Hennes avhandling handlade om Moa Martinsson förstås. Men hennes tal i Folkets hus handlade lika mycket om Harry. Och jag lyssnade med gapande mun. Jag hade liksom bara en vag kännedom om Ebbas avhandlingsskrivande. Vi kom sen att ha en del kontakter på olika sätt. Men vi hade inte haft det då så mycket. Sätts någon gång bara. Och jag visste inte bara från medierna hur hon hade det med Martinsons. Nu förstod jag att här fanns inte bara litterära analyser. Personerna svallade. Och att ta ställning i detta sammanhang var inte utan personliga risker för allt möjligt, vänskaper och akademisk ära och sådär. Jag har aldrig betraktat mig själv som en Martinsson-forskare. Jag är mer som en nyfiken amatör egentligen inför hans författarskap, särskilt i dagens sällskap. Men han hade ändå kommit i min väg även vid forskarbordet. Och nu tänker jag främst egentligen på Martin Kylhammars avhandling Maskin och idyll, som några av er kanske känner till, som kom 1985. Den handlade i hög grad i alla fall om Harry Martinsson och civilisationskritiken. Det blev ju någonting av en signatur för honom, det där, alltså inte för Martin också kanske, men framförallt för Harry Martinsson. Och det här ämnet tror jag också har ingått i den offentliga bilden av Martinsson. Jag kanske först ska säga att jag har gett detta föredrag en rubrik. Jag ska kolla vad den är. Naturkänslans skyddsande. Ni kommer att märka formuleringen sen. Harry Martinsson och miljön. Den är preliminär, men jag tror att det handlar om det ungefär. Han hade ju av ganska många fått kritik, till och med hånats, för sitt intresse av det en del kallade för blommor och blader. Och för sin berömda bilismkritik. Men Johan Svedjedal, som är bekant här i kretsen, har pekat på att Martinsson själv snarast såg det här uttrycket, just blommor och blader, som någonting av det högsta man kunde sträva mot. Ett brev som Johan har tagit fram till Margit Abenius från Harry Martinsson skriver han redan i början av 40-talet. Och nu citerar jag. Jag skulle vilja fortsätta att tala om blommor och blader. Ty livsgåtan tyckes mig mer och mer handla om naturens stora massa och mindre om människorna. Tänk på det, den formuleringen, för att jag tror att den på något sätt leder oss rätt i förståelsen både av kritik och av beundran, kan man säga. Det var sådana tankar som låg bakom hans arbete med naturlyrik och terrängprosa över alla dessa årtionden. Men vid sidan av kritiken då så beundras han ju väldigt mycket för sitt mod att säga ifrån mot slappa konventioner och växande miljöförstöring. Och jag ska komma tillbaka till det en hel del här. I senare reflektioner över vad han egentligen kunde ha menat med Aniara kunde han också vidga ärendet. Det var inte bara atombomb och undergångsstämningar och sånt, utan det gällde också miljön. Även om det ordet inte figurerade särskilt livligt under 1950-talet. Och jag ska citera från ett ställe där han då talar om det här. Fototurben som spränger Dorisburg är symbol inte bara för atombomben utan för människans tendens att förstöra jorden på alla sätt genom sina föroreningar, kalhyggen, utrotning av växter och djurarter, allt som rubbar den naturliga balansen och världsvälståndet. Den som tar del av Aniara, jag läste om den faktiskt för ganska nyligen, dock innan du ringde, kan jag säga. Det var någon gång under förra året. Den som tar del av Aniara kanske inte, tycker jag, så enkelt ser alla de där detaljerna i den här bilden som ni just hörde i citatet. Men uttalandet tror jag ändå ska uppfattas som ett livslångt engagemang för en fråga som först har ganska vaga konturer, om vi går tillbaka till 30-40-talen. Men som under Harry Martinsons egen aktiva period som författare skulle komma att förknippas, alltså, det var inte så från början, men skulle komma att förknippas med just detta begrepp miljö. Han började ju tidigt intresseras för den här typen av frågor. I början av 30-talet så kommer han i kontakt med veckotidningen Tidevarvet. Och där skriver han många gånger, det sker via Moa. Och en dikt heter Ode till folkliga maskiner. En hyllning till cykeln som jag tycker är värd att notera. Han kallar den bland annat, det finns många flotta formuleringar där, demokratins silverglänsande modell. Det är en rätt fin bild för en cykel. Samtidigt som dikten slutar väldigt tragiskt, då kommer nämligen en bilist i sin lyxbil och kör ihjäl en 20-årig flicka som framför en cykel. Det säger oss något. Tidevarvet utgavs av Frisinnade kvinnors riksförbund under en period där på 20-talet och 30-talet fram till 1936. Den här hållningen eller positionen kallades i den tiden för vänsterliberalism. Det är ett ord som numera har liksom försvunnit ur svenska språket, och man kan även säga försvunnit ur den politiska verkligheten på sistone. Den stod mycket nära den här tidskriften, den så kallade Fågelstadgruppen av kvinnor kring den kvinnliga medborgarskolan på Fågelstad i Sörmland. Där verkade Elin Wägner, Honorin Hermelin, Elisabeth Tam och många andra. Och där fanns också en länk till Moa Martinsson som också var där. Och just ordet demokrati tror jag är viktigt här. Valet av fortskaffningsmedel, man kan säga valet av teknik, är knutet, får vi tänka oss då hos Martinsson, till samhällsskicket och till medborgarskapet. Det är liksom inte bara ett val av teknik. Cykeln, eller för den delen apostlahästarna, ger möjlighet att uppfatta världen sådan den verkligen ser ut. Landskapet och växtligheten kan man se, så att säga, i lugn och ro. När hastigheten växer reduceras världen, medan den som sitter vid ratten däremot förstoras. Tappar blicken för nyanser och grips av en slags spontan hybris. Tror sig förstå och få överblick, men i själva verket blir avtrubbad och oförmögen till den visdom som egentligen behövs för att fatta kloka beslut. Så att det liksom finns en... Det är mycket som pågår när man väljer färdmedel. Han behövde inte vänta heller till efterkrigstidens fart vid under för att prata om det här, utan i den här boken då, Vägen till klockrike, så har vi denne världslitteraturens handcigarmakare, luffaren, som med närmast aristokratisk vidsyn uppfattar just dessa favörer med att kunna röra sig till fots. Och likt den fattige poeten kan han se lite grann en smula ned på de rika som färdas i sina märkvärdiga maskiner. Till exempel i flygplan då, hopskrynklade för att rymmas i ett plåtrör. Eller sina torpardrömmar till motorfordon. Han står liksom utanför och kan därför bli en så skarpögd iakttagare och även en sorts Cassandra-figur. Och vill man liksom förstora upp det lite till kan man säga att på detta sätt kan de sista bli de första. Och den mest föraktade kan vara bärare av sanningen. Och det är alltså viktigt att se då att Martinsons bilismkritik inte handlar om en allmän teknikfientlighet. Som bland andra just Martin Kylhammar har framhållit är det snarare tvärtom. Han kunde vara en utpräglad teknikentusiast på en rad områden. När han till exempel skulle peka på alternativa framtider för att rädda världen. I intervjuer på 60-talet tycker han att bilar kan ersättas av luftkuddefarkoster till exempel. Inte helt klart vad det är för någonting, men de går i alla fall lite luftigare fram och berör kanske inte marken. Ungefär som den där familjen Jetson, om ni kommer ihåg den. Och de första jag såg på tv, de färdades i någon sorts miniatyr rymdfarkoster och sådär. Jag hade en skolväska med Jetson-familjen på som jag gick när jag började på 60-talet i skolan. Så det var inne med den typen av tankar. Artificiell mat till exempel tänker han sig är nödvändigt för att lösa den globala matkrisen. Extremt teknikbejakande tanke måste man säga. Nästan ekomodernistisk för att använda dagens terminologi. Man kan ju jämföra det med den samtida Georg Borgströms idé om så kallade spökarealer. Det vill säga all den yta som krävs för att skapa det moderna välståndet. Yta som inte kommer att kunna förstoras längre. Därför att alltså, det finns inte mark nog. Och därför måste man placera försörjningen någon annanstans. Till exempel i haven. Man kan hämta alger och leva av det. Elin Wägner kommenterade också just detta med matförsörjningen i Väckarklocka 1941. På samma gång en samtidsroman och en antikrigspamflett kan man säga. Om hur tidens ondska pekar i riktning mot självförsörjning. En kartoffelkur i enkelhetens och fotogenlampans ljus. Och där odlingen enligt Elin Wägner ska ske på den egna jorden alldeles intill. Maten ska vara robust, rovor, kol och sådana grejer. Mot detta framstår Harry Martinsons näringspiller inte som särskilt teknikfientliga, snarare avantgardistiska. Men möjligen lite tråkiga kanske att äta. Och framtidsmänniskan behöver ju inte heller någon bil. Ja, den här debatten gick i varv i ständigt nya debatter. Jag ska strax lämna den. Jag minns ännu en polemik någon gång på 80-talet mellan Lars Andersson, då en ung och kommande författare, och P.O. Enquist, som då stod på höjden av sin berömmelse, eller i alla fall var på väg dit i rask takt. Lars Andersson kunde vara ganska bilkritisk, medan P.O. nog förstod det hela ganska väl, både kritiken men också liksom poängen med att ha en bil, och tyckte att man måste inse att bilen hade ändå gjort arbetarna lite friare och rörligare, och att om man övergav denna grundinsikt så skulle många av dem överge folkhemsprojektet i dess sociala och demokratiska svenska tappning. Det kunde gå dåligt politiskt om man var för kritisk mot bilen. Citera mig inte, för jag har inte letat fram det här sista utbytet. Som jag sa är det hämtat ur minnet och jag kan minnas fel. Men oavsett nyanserna i polemiken här mellan P.O. och Lars, tror jag själva grundmotsättningen är värd att notera. Den leder oss ända fram till dagens politiska klimat med bensinuppror och gula västar och traktorbönder. Och på detta tema har jag faktiskt en egen liten anekdot som ligger så nära i tiden att jag utan att tveka kan återge den i skarp detalj. Jag har, som några av er kanske vet, ett förflutet, nämndes inte här dock, men jag vill säga det själv, att jag har ett förflutet i klimatpolitiska rådet. Och satt där då från starten av detta råd 2018 fram till sommaren 2022. Vid ett tillfälle träffade vi på samma gång två utskott i riksdagen. De var ju vår yttersta uppdragsgivare. Så vi redovisade våra resultat för dem. Trafik- och miljöutskotten. Rummet var proppfullt med människor. Något liknande hade aldrig inträffat tidigare, fick vi veta. Att två utskott trängde in sig i ett rum för att få lyssna på en rapport på det här sättet. Den handlade det året särskilt om transporter. Frågorna ställdes partivis. Så man började liksom med Vänsterpartiet, sen var det Centerpartiet, så gick man runt sådär. Så på det sättet visste vi vilka som ställde frågorna, varför de kom. Ett stycke in i den här övningen ställde sig en man från Bohusbänken, kan vi kanske kalla det för. Han ställde sig upp, långreslig herre, och förklarade ett sorts melodramatiskt sorgekväde sin kärlek till de nattliga turerna med V8 på E6 i hembygderna i Bohuslän. Det var ett lite överraskande yttrande, tyckte vi så här. Han hade egentligen ingen fråga, han liksom bara mässade om hur han hade upplevt det. Sommaren, bensinlukten, motordundret, ljusa svenska sommaren. Även utan partibeteckning skulle man ha anat varifrån denna bekännelse kom. Han representerade också det enda parti, kan jag säga, i riksdagen som inte hade röstat för den svenska klimatlagen. Så han kunde väl göra sitt inlägg utan kognitiv dissonans. Själv tänkte jag då i detta svindlande och lite skrämmande ögonblick på PO:s varningsord i den där polemiken med Lars Andersson. Bilismkritiken, som ibland brukar avfärdas som någon fotnot eller ovidkommande detalj hos Harry Martinsson, den är viktigare än vi tror. Dess samband med de underjordiska ideologierna har inte förlorat sin aktualitet som tema, är min övertygelse. Men nu ska vi vidga perspektiven här och tänka på miljön som begrepp för vad jag skulle kalla för en större helhet. Och då måste vi leda stråten lite grann utanför Sverige också ett tag. För det gäller ju att inte i en diskussion av Harry Martinsson liksom stanna kvar, eller låta honom stanna kvar som en sorts olycksalig hangaround på denna bilkyrkogård, utan söka en bredare bild. Och han sökte själv hela tiden ett sånt större uppdrag, kan man säga, för sin kritik. När han talar i Uppsala domkyrka vid en solidaritetskväll för Algeriet i mitten av 60-talet säger han, citat, "Vi har skyldighet att förbättra världen, den värld som vi människor har förstört. Att världen inte blir sämre är vår viktigaste botgöring." Och det är inte en snäv bilkritiker som säger så, utan en ansvarstagande medborgare som har skådat längre. Och det med att kunna skåda längre tror jag är väldigt viktigt för att förstå hela sammanhanget här. Och för att göra det vill jag gärna då, som sagt, vidga kontexten. Och själv tycker jag också att Harry Martinsson faktiskt är värd just att ses i ett sådant sammanhang. Hans författarskap kan, tror jag, inte förstås, i alla fall inte av mig, om man inte sätter det i förbindelse med de stora komplexa frågor som kom att bäras av det här begreppet miljö. Och som idag i hög grad förknippas med ännu ett delvis omstritt begrepp, nämligen antropocen. Så det här är inga små saker bara. Inte bilar, inte heller bara en fråga om svingel och tåtel och sånt. Den nivå nära marken där Harry Martinsson själv så gärna uppehöll sig. Och där han skapade några av, i mitt tycke, sina mest magiska och inte minst uppfinningsrika. Ordfästande skulle jag vilja säga. Och ni får byta E mot E i stavningen där som ni vill. Det funkar i bägge fallen. Han både fäster orden och fästar på dem. Implikationerna av cikada till exempel, av svärmar och harkrank, allt det där löper utåt hela tiden mot någonting större. Och vad är detta större då? Själva grunden för det här intresset och engagemanget är ju att det begås övergrepp, folkmord, tortyr eller bara mindre lokala nedrigheter rakt framför våra ögon. Varför är det så? Om man skulle försöka sammanfatta stor kunskap från många områden så måste vi kanske svara allihop egentligen. Därför att för få gör motstånd. Vi visste inte. Det är ju som ni vet en lögn. Jag gjorde bara som andra. Är tyvärr en sanning. Och vi gör lite till mans som andra, eller hur? Men Martinsson gjorde inte som andra. I den här meningen kan Martinssons diktning, tror jag, också uppfattas som en motståndsdikt. Ett motstånd från en underdog som etablissemanget, mitt i alla sina hyllningar till sjömannageniet, också hela tiden behöll ett avstånd till. Eftersom detta etablissemang väldigt ofta uppfattade det här ärendet som han ständigt hade, som i första hand onödigt och i andra hand inte så värst litterärt. Ja, vad är det då, det här miljö och klimat? Ja, gamla begrepp med rötter i antiken, men sin moderna betydelse och sin nuvarande betydelse har de fått väldigt sent. Miljö, environment, omvält, ambiente och allt vad det heter på olika språk var ett ord förr som avsåg den alldeles närmaste omgivningen kring en människa, som hade inflytande på en människa och hennes sätt att vara och tänka och sådär. men också på kulturer och hela samhällen. På samma sätt med klimat. Klima på gammal grekiska då. Det bestämde vädret, men det bestämde enligt den gamla föreställningen inte bara vädret utan karaktären hos en befolkning. Enligt Hippokrates blev människor i tempererade klimat, som i Grekland, välformade, vackra och visa. Medan de som levde i Libyens enkla, råa hetta blev enkla människor. Och de som levde i Skytia, långt i norr, vi kan tänka på oss själva här, vi blev både råa, slöa och trögtänkta. Men det var inte den miljön eller det klimatet som Martinsson skulle upptäcka och ta till sitt hjärta. Möjligen med ett litet reservation för klimat här. Han var inte väldigt upptagen med klimat, så vitt jag kunnat upptäcka i alla fall. Det ordet kom i det här typen av omlopp egentligen för sent för att det skulle bli stort hos honom. Ja, miljön då, som begreppet för det som människor förorenar eller förstör, blev ett begrepp på allvar först efter andra världskriget. Efter att ha segrat i kriget så upprättade de västliga makterna, kan vi säga, en ny stor strid för de överlevande att rädda jorden från undergång. Efter det stora kriget tog man itu med nästa stora kamp att rädda jorden. Det krävde en ny bild av världen som bestående av en serie stora problem. Jordförstöring, befolkningsexplosion, föroreningar, överkonsumtion, och denna lista kan göras lång. Och i den världsbilden krymper Europa lite grann. Det var världen, det var jorden som stod i centrum. En av de tongivande i den här nya typen av litteratur som började komma efter kriget var en amerikansk ekolog som heter William Focht. Han gav ut en bestseller som heter på engelska The Road to Survival. Vägen till överlevnad, den kom på svenska ganska snart. Detta var 1948. Han hade varit i Latinamerika. I djungeln fanns det inte riktigt lika många arter som förut. Vissa fåglar fattades och sådär. Och han var mycket upprörd över det, och det började liksom där. Och själva titeln kanske kan uppfattas som en ironi eller en blasfemi. En som just hade upplevt kriget och koncentrationslägren i Europa, eller dött där, som många förstås gjorde. De som hade det bakom sig hade en annan erfarenhet av ordet överlevnad. Så att det fanns en ambivalens. The Road to Survival, när det skulle gälla hela jorden, så var det ett annat projekt man gav sig i kast med. Kanske kunde de också tänka att jorden blev för stor på människans bekostnad. Och då minns ni det här citatet för en stund sedan, som jag bad er att lyssna till extra noga. I alla händelser skedde här en uppspaltning av ansvaret och formerna för det moraliska tänkandet. Och jag har ibland tänkt att här hade den världsomfarande seglaren Martinsson ändå en fördel, kan man säga. Han var mer lyhörd för det här. Han var nära marken, men han var det efter att ha flugit runt hela jorden och sett dess litenhet. Han kunde se, för att nu fånga upp hans egna ord, människans gåta i naturens stora massa. Men alla gjorde inte det. Inte minst var det svårt i det litterära etablissemanget. Miljö och klimat är förändringsbegrepp. De har ju definierats som ord för den stora hotfulla omvandlingen av världen. Och den här, både forskning och annat intresse, har riktats mot att fastställa förändringens riktning och hastighet. Och denna forskning, denna kunskap, som framförallt är naturvetenskaplig, den har varit väldigt framgångsrik. Vi vet vida mer idag om miljöns och klimatets förändringsprocesser än bara för några årtionden sedan, det vill säga när Harry Martinsson levde och verkade. Men den här kunskapen har inte på långa vägar varit tillräcklig för att göra det möjligt för en enda av oss faktiskt att ta fullt ansvar för vår, ska vi säga, begynnande självförståelse av oss själva som inte bara människor utan miljö- och klimatmänniskor. Vi kan ännu inte leva ett anständigt liv utan att ådra oss vår beskärda del av kollektiv skuld. Mer skuld ju rikare vi är, eftersom vårt anspråk på utrymme på planeten i stort sett följer med rikedomen. Och det här var kanske ett förbiseende i miljöns och klimatets formativa moment efter andra världskriget. Den här uppdelningen som jag redan har talat om. Så att en viss form av intellektuell och moralisk expertis inriktade sig främst på jorden och utvecklade metoder och moral för att förstå och rädda den. Alltså de stora överlevnadsfrågorna flyttades från människorna i lägren i krigen till naturvetenskap och teknik för jordens skull. Andra grupper av intellektuella vände sig bort från det där och ställde inte upp på att liksom reducera moralen på det sättet. Och då frågade oss förstås, var är författarna i det här sammanhanget? Många av miljöfrågornas främsta experter har trots den här uppdelningen varit märkliga och framgångsrika författare, ibland förkunnare. Man kan tänka på Rachel Carson som är mycket känd, det givna exemplet kanske, som ju skrev både om The Sea Around Us, alltså om världshaven, men också Tyst vår, som ju var den stora genombrottet i början på 60-talet. Jag har nämnt Georg Borgström som ett av de främsta kanske svenska exemplen på den internationella scenen. Det var naturforskare bägge två som kunde skriva. Men vi kan gå till de svenska författarna också. Där hittar vi Elin Wägner. Där hittar vi Sten Selander, poeten som var mycket intresserad av detta. Han var dock disputerad botaniker också. Där kan vi hitta Sara Lidman i en helt annan, mer lyssnande, mer politisk och framförallt mindre sifferdiger tradition. Och det gäller ju flera av de här. Så diktarna teg inte i den här viktiga formuleringsfasen. De upprördes precis lika djupt som alla andra, men långt ifrån alla. Vi kan inte räkna upp hela den svenska författarförbundets medlemmar i detta. De hade intresset på andra håll, väldigt många. Och de som gjorde det, de som var pionjärer i miljö och klimat som författare, tog en risk. Och jag tror att det är hit vi ska räkna Harry Martinson. Alla jämförelser i övrigt och sidor med de här nämnda namnen. För politiskt och estetiskt och litterärt och på många andra sätt är ju de här gestalterna i svensk 1900-talslitteratur ganska olika, särpräglade. Men de förenas utav att de har sett någonting viktigt som på samma gång inte var helt etablerat eller accepterat. Och de tycker att det hör hemma på Parnassen. I det här sammanhanget kan det vara värt att erinra sig ett annat begrepp också som var viktigt. Och det är nu jag börjar se mig om efter vattenglaset som inte finns här. Kan någon undsätta mig i min törst? Och den här formuleringen, de två kulturerna, det hade sin upprinnelse i en så kallad Reed Lecture som var en traditionsenlig sån här i Storbritannien. På radio i BBC. Den hölls 1958 av kemisten, författaren och labourpolitiken C.P. Snow och spreds snart i bokform över hela vida världen och kom i svensk översättning och så blev väldigt debatterad just i Sverige. Emma Eldelin heter en forskare som har skildrat det här i de här debatterna i Sverige i en avhandling som kom 2006. Det var stora debatter i Sverige, mycket intensiva, och den här avhandlingen ger ett signalement på den kulturella offentligheten kan man säga i svensk efterkrigstid då, eller framförallt 50-60-70-talen. Ja, tack. Vad fint. Mycket väl, tack. Och till att börja med var den här svenska offentligheten inte alls uppnäst kan man säga, snobbig som den brittiska. Och varför det? Jo, vi hade en tydlig förankring i sånt här som folkbildning och friluftsliv och sånt. Och det var ett ganska teorifattigt kan man säga, svenskt kulturliv som hon tecknar bilden av. Och jag skulle vara beredd att instämma i det också. Obegriplighet har aldrig varit något svenskt honnörsord. Och Harry Martinson svävade väl också själv i flera årtionden som en sorts inofficiell skyddsande över Kultursveriges skogs- och mellanbygder, kanske kan kalla det för, i Bo Dockereds efterföljd. Jag hörde Bo Dockered som LRF-ordförande en gång i världen hålla ett fantastiskt tal kring just vad han med speciella uttal kallade för skogs- och mellanbygder. Det var väldigt fint och gulligt. Ändå blev Snows bok och debatten om den en signal till naturvetare att gå på offensiven mot vad man uppfattade som en defekt i svensk bildningssyn. Det vill säga att det fanns för lite naturvetenskap. Man hade satt litteratur och konst på pedestal, men det fanns för lite naturvetenskap. Och den här uppfattningen vann ett visst gehör. Den fördes in i 1960-talets gymnasieutredning. Den förespråkade just ett botemedel på detta då, som hette vetenskapshistoria och idé- och lärdomshistoria. Det var liksom medicinen. Det var bara det att de naturvetenskapliga avsnitten som skulle tillgodose det här, det är en lärobok som blev liksom standard och officiell. De författades av en fysiker vid namn Tor Ragnar Järholm. Många känner säkert till honom, känd både som kärnkraftsivrare och klimatskeptiker, vilket i det humanistiska läget uppfattades som en domänförlust, kan man säga, och ledde till nya uppslitande debatter. Edelin föreslår själv att själva bildningstanken i sig doftade lite överklass och därför trängdes tillbaka under de radikala 60- och 70-talen. Alltså kulturbegreppets vidgning skedde snarare i en antropologisk riktning. Hur som helst, att naturvetenskapen som ville fram kom ändå på mellanhand, och att de kulturintellektuellas revirhävdande ändå var ganska skickligt, och att kultursidorna både höll sin ställning och till och med stärkte den ändå under 60-, 70-, 80-talen. De växte väldigt kraftigt på, särskilt 80-talet. Och då tänker jag att en del av förklaringen till Martinsons under 70-talet marginalisering kan ligga faktiskt här. Ett viktigt underlag till hans civilisationskritik var trots allt något man kunde kalla för ekologiskt. Även om man kunde vara väldigt kritisk, som sagt, gentemot vissa av teknikens manifestationer, så var han närmast troende i sitt förhållande till biologisk kunskap och till insikter om sambanden i naturen. Också med astronomin och svindelkänslan inför solsystemen. Han slösar inte med referenserna, i alla fall inte överallt, till de naturvetenskapliga föregångarna. Han droppar växtnamn mycket, mycket flitigare än han droppar forskarnamn. Men de finns ändå där, de där forskarnamnen. Och ibland kommer det liksom ett namn som lyser upp. Ett är Rudolf Söderberg. Och jag tittade på det namnet länge och tänkte, har jag sett det förut? Nej, det hade jag inte. Och ett faktum är att jag nu kommer att behöva hjälp. Jag inser att finns den här Anders Persson? Skulle du kunna söka dig ut i det här omklädningsrummet och hämta min svarta portfölj? En ryggsäck som det står Umeå universitet på. Jag fick den där för att jag är medlem av dess styrelse. En gratis ryggsäck. Inte varje dag. För där ligger nämligen en liten bok som jag så småningom kommer att behöva, men inte just nu. Men om några minuter. På sidan 95 i en liten skrift där, så nämligen Delfinseriens nyutgåva av 30-talets naturprosa, tre volymer kondenserade i en. På sidan 95 förekommer han till Rudolf Söderberg. Har ni koll på denne Lidköpings ornitolog? Kanske inte alla, men för den som inte vet, han var just på 30-talet författare till en serie fickböcker, som det kallades för, med samlingstiteln Våra fåglar och hur man känner igen dem. Och det var länge de mest använda böckerna för fågelbestämning i fält, har jag inhämtat. Tusen tack. Ska jag plocka ut den här skriften här. Här är den. Vinden på marken. Naturprosa. Martinsson hänvisar till honom som en självklarhet. Idag är han ingen självklarhet. Och då tänker jag så här. Att man kan se denna höga grad av initiering också som ett tecken på ett annat drag i den här naturprosan, nämligen att den förutsätter en ganska hög grad av allmänbildning för att liksom fullt ut kunna förstås. Han förutsätter en intresserad läsare, helt enkelt, som själv kan identifiera sig med det kunskapsprojekt som de här böckerna är en del av. Ska vi tänka, detta är innan miljöfrågan som fråga är väckt. 30-talen är ju de här texterna skrivna. Ordet miljö förekommer inte. Det här är litterära produkter. Ordslöjdandet är mirakulöst. Det står inte en hälsingegårds snickerier efter. Och det är en täthet, en artrikedom så att säga på den lingvistiska nivån som är oefterhärmlig. Men det är också i sig ett inslag i folkbildningen. Det är en sorts folkbildningssammanhang som bildar bakgrunden. Han instruerar, han ordnar, han sorterar, han hierarkiserar. Mitt i sina blomstermålningar är författaren även pedagog. Och inte helt utan skolmästarens moraliska stränghet. Nu ska jag verkligen använda den här boken. Och slå upp ett ställe här. Jag tycker passar att läsa just nu. Efter en naturpromenad med hjälp av Dennis Söderberg då, så skriver han så här i slutet. Det finns folk som älskar naturen bara med plockfingrarna, portören och poänghjärnan. De har naturintresse, men ett förhärjande. De kan, när man vänder ryggen till, stjäla den enda guckuskon som finns på milahåll. På sådana människors sänglakan skulle man vilja lägga 7 torra tistlar och 100 000 fotingar. Och när de hoppade upp och skrek till skulle man säga, tja, det är också natur. Det här citatet, det är naturligtvis utvalt efter diverse sökande i skriften här, så det finns ett lite cherry picking här förstås, jag tycker det var så träffande. Tror jag ändå fångar den här högre uppgiften som står på spel här, som han har ålagt sig själv. Samtidigt tror jag som det kan bidra till att förklara varför inte alla hela tiden var lika förtjusta. Man tyckte inte alltid om att han visste hur det var och hur det skulle vara. Ändå var det ju faktiskt det han gjorde. Han visste hur det skulle vara. Han hade skådat vidare när han kopplade blomman på marken till behovet av en annan form av civilisation. För det är just den kopplingen som jag tycker är det viktiga hos honom. Jag ska läsa ett litet avsnitt till. Så här säger han. Statistiskt sett är boskapen farligare än lejonen, tigrarna, vargarna och grizzlybjörnarna. Nota bene för lagårdsskötarna, det inom boskapsskötseln arbetande folket. Glöm inte heller att räkna de ihjälstångade vattenbuffelkuskarna i bortre Indien. Alltså, ni ska inte tro att ni liksom inte har några synpunkter på att vi bevarar lejon, tigrar, vargar och grizzlybjörnar. De är jättebra. De behövs för ekosystemet. De behövs för helheten. I själva verket är den boskap som ni med självklarhet har hemma, den är liksom farligare. Och jag tänker på det i ljuset av de vargdebatter som har förts långt efter hans död. Även där finns det så att säga underjordiska förbindelser med dagens mest akuta politik även i vårt land. Kanske också något om skammen tänkte jag på. Lite svårtolkat. Jag läser i alla fall. En tordyvel kryper i aftonsol. Lägger man örat ner mot blåbärsriset och lyssnar knarrar hans ben som torrt läder. Och det gnisslar som av ångest i hans organism. Så skrider han likvagns svart mot den sönderfallande svampen. Ska han undgå kråkan, skatan, grävlingen eller andra av de djur som inte försmår att få krasa sönder en skalbagg? En sådan marktittarfråga uppställer sig ur sin egen litenhet i situation och minut. Man skäms för att ge den någon så kallad universal vidd och går skamsen hem genom blåbärsriset. Det handlar om skalbaggen, men det handlar också om honom själv. Hur skamsen ska man vara när man reser den här typen av frågor som inte alla riktigt vill förstå? Det är det där perspektivet underifrån, det pockar inifrån. Han vet hur sammanhanget ser ut från det minsta lilla till det största stora. Men varför ser inte alla andra? Måste jag skämmas? En annan och för dagen avslutande tanke jag har inför denna hänförande naturprosa är hur den påminner om de stora erkända naturförfattarnas tema om återkomsten. Det finns hos Linné hur han varje år återkommer i sina botaniska utflykter till olika stoppställen och ser vad som har hänt sen sist. Ja, det är ganska lika, det är annorlunda, men inte riktigt lika. Mellan årstiderna samma sak, annorlunda och lika, hela tiden en förändring med någonting som återkommer. Jag tänker på Henry David Thoreau som insisterade på att gå exakt samma runda. Inte en gång per årstid utan varje dag. Hela tiden gå samma runda och se, följa förändringen i detalj. Och hans förebild i sin tur var naturen i Selborne av prästen Gilbert White. Whites bok om vandringarna kring prästgården i Hampshire publicerades 1789 och har utkommit i flera hundra upplagor på engelska och många andra språk. Har alltid varit tillgängligt, är det än idag en tidlös klassiker. Den bygger helt på vad som möter ögat i den levande naturen. Man måste se naturen där den finns. Darwin säger att denna bok var en av dem som gjorde djupast intryck på honom som barn. Om man förstår varför. White reflekterar medan han går. Om maskarna till exempel. Denna obetydliga varelse som dock har en oersättlig plats i omsättningen av jorden. Och därmed i livets framtid på jorden. Mullen på som maskarna skapa. Darwin skrev själv en bok om maskar precis i denna anda, hans mest populära bok faktiskt under hans livstid. Men precis som Harry Martinson är White återhållsam med hänvisningar till vetenskapen. Han arbetade på ett annat plan, men jag ska nu läsa ett citat på engelska, lätt att förstå dock. White's scientific outlook was colored by his theology. He did not have grand theories, plan experiments, and replicate them as a modern scientist would. He was more freewheeling, and arguably, as a consequence, more appealing as a writer. Och jag tycker jag liksom känner släktskapet där mellan White och Martinson. More appealing as a writer, därför att han har en friare inställning till projektet. Det råder inget tvivel om att klimatet och miljön är områden där samhällena har misslyckats. Den väg man slog in på under tvåkulturdebattens 60-tal är inte framkomlig. Det räcker inte med STEM, med teknik och naturvetenskap bara. Kunskapen behöver gå djupare. Den behöver förenas med känslor. Känslor som framkallas av förluster av arter och ekosystem. Vi kan kalla det här för en naturkänsla. Jag tror personligen, jag tror också att Harry Martinson skulle kunna sätta det så att den är i princip möjlig att se hos alla människor, var och en. Och mitt i sin ord- och artkännedom vill jag egentligen helst se Harry Martinson som en litterär ombudsman just för denna känslighet. Det där darrande samvetet som kunde bli så harmset och känna sig så missförstått. Det tror jag har sin innersta bottenpunkt i en känslomässig övertygelse om att ha skådat en sanning som om världen som har större giltighet. Ett gyro som man själv kanske skulle ha kallat det. Någon sorts punkt någonstans. En idé av det där lite buddhistiska slaget som aldrig går att bevisa inför småskurna seminarier eller snabbskjutande journalister. Men som finns där. Som en obekräftad aning vars flämtande ljus ska vägleda oss i riktning mot, ja, kanske en annan och en bättre värld. Naturens lagar är redan på väg att ställa oss alla mot väggen, skriver han i dikter om ljus och mörker 1971. Det låter nästan som en rad av Göran Sonnevi, som annars var mycket olik honom i mycket. Men med det vill jag kanske säga att inför detta ödesämne har allt fler successivt stannat upp och insett att något avgörande håller på att ske i vår värld. Harry Martinson var en av de tidiga på detta. Han sökte sig fram på obanad mark. Därför måste han hela tiden stanna upp och stanna länge på samma plats. beskriva med sån täthet. Se upp var han sätter foten. Och det leder mig till mitt favoritcitat av honom. Jag har använt det otaliga gånger i mitt liv och mitt eget skrivande. Ja, verkligen sedan årtionden tillbaka. Det var det som fattades i min inledning. Jag borde ha sagt det då kanske, men jag säger det nu istället. Och nu i min läsning, jag läste lite extra inför det här priset och det här anförandet, så såg jag det igen. Jag hade i alla år återgett det ungefär så här. Tuvans landskap kring skon. Jag tyckte det var slående formulering. Jättebra, så där, fantastiskt. Jag använder den igen och igen och igen. Men så kommer det här. På sidan 16 i samma lilla bok. Det står mycket i den lilla boken. Det står så här. Här fanns mycket att uppleva. För den som lät viljan ge ögat en påminnelse. Om att se det äventyrliga myllret kring sin sko. Istället för att jämt se grovökt och jätteproportioner. Kartbilder. Som är en mycket rikare formulering. Det fångar väl det mesta tycker jag. Man ska gå till källorna. De är alltid rikare. Man ska stanna upp och se med egna ögon. Då kan det kanske gå. Tack för mig.
Sverker Sörlin, och du hör vilken uppskattning du har fått här för dina ord. Jag tänker du började med, du citerade ett par rader ur Den stora sorgen. Och då tänker jag på de här raderna. När människan har makt nog att ställa till världssorg, då är det tid att bota världssorg innan all naturen blir sorgebarnet för alla. Tack så mycket.